Varmt välkommen till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här. Och varje fredag så kommer ju våran podd där vi väljer ett ämne. Och sen tar vi fram de sjukaste, roligaste och knasigaste berättelserna om det ämnet. Faktabaserat. Och hoppas att ni kanske ska ha något lite roligt att snacka om på nästa party.
Eller middagsbjudning.
Eller nyårsfirande.
Eller nyårsfirande.
Som är antagande. Så ja. Dagens avsnitt handlar faktiskt om fyrverkerier.
Ja. Mm. Big bang.
The big bang. Och någonting som var ett riktigt big bang, det var ju när Marie Antoinette skulle gifta sig med The Dauphin av Frankrike då, alltså titeln för kronprins. Mm. Ja, och det är 1770. Det man inte pratar om är att 800 personer dog på grund av fyrverkeri. Pjäser gone wrong.
Oj! I samband med det här bröllopet?
Ja, det visste du inte.
Det hade jag ingen aning om.
Nej, det ska vi berätta mer om. Vad var det som hände egentligen?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi börjar som vi brukar med faktarutan.
Yes.
Vad är ett fyrverkeri?
Jo, fyrverkerier är explosiva pyrotekniska enheter som används för underhållningssyften och skapar olika visuella och akustiska effekter. Mycket smällar helt enkelt. Ja. De består av en blandning av svavel, kol och andra kemikalier som när de då antänds producerar färgglada mönster och ljud.
Snyggt.
Mm.
Om vi bara ska gå in på ordet fyrverkeri så kommer det från tyskans då Feuerwerk. Och det är ett ord med som man kanske kan höra militärt ursprung. Mm. Och sen är det så att eld som vapen är något man har kommit på väldigt tidigt. Och det har vi väl alla hört. Ja, man kom på den fyrverkerier i Kina för tusentals år sedan. Och det är närmare 2000 år sedan. Och ursprungligen så använder man då fyrverkerier för att skrämma bort onda andar med de här höga smällarna.
Mm.
Och sen kom de här då fyrverken som det kallades att till Europa och komma i krigen. Och man kastade då fyrverk på sina motståndare, jättetrevligt. Och de som bemannade de här vapnen då kallades då för fyrverkare, och den här titeln överfördes då sen till fyrverkerikonsten. Och är man då en fyrverkare så jobbar man med fyrverkerier. Det säger sig självt.
Ja, precis.
Men då kan man fråga sig, vad var det som gick snett här då på Marie Antoinette och
hennes bröllop,
sedan med Ludvig den 16:e bröllop. Men för det första så har vi då Ludvig den 15:e som är The Dauphins pappa, och han är jävligt stor på det här med att fira högtidligt och fira mycket.
Med pompa och ståt.
Pompa och ståt. Och det hade också blivit en väldigt statusgrej långt innan att då visa på fyrverkerier för att visa att man hade makt om.
Men det skulle jag väl säga att det är nu också.
Ja, det har du rätt i faktiskt.
Att smälla av fyrverkerier. För det man gör är helt enkelt bränner upp pengar. Ja. Eller spränger upp pengar. Det är ju väldigt dyrt med fyrverkerier.
Ja, det jag kommer ihåg när jag var liten och vi hade, jag är från Göteborg då, då hade GP, Göteborgsposten, alltid sen nyårsfyrverkeriet för att visa att Stampen Media Group, att de hade liksom power. Och
ja, de hade krut.
Ja, och de hade verkligen krut. Ja. Vi firade alltid då i läppstiftet i Göteborg som är en så här jätteful konstigt, alltså 80-tals arkitektur eller någonting. Den är inte snygg, men det ser ut som ett läppstift med lite rött ovanpå. Det var då Göteborgs högsta byggnad typ, och då stod vi och tittade på
det där.
Det firade du? Eller fanns det något så här stort?
Ja, men vi hade, det man gjorde var att man åkte ner till hamnområdet i Oskarshamn. För det var därifrån man bäst kunde se då alla fyrverkerierna som Oskarshamn stad bjöd på.
Ja, Oskarshamn bjöd den också. De hade lite,
Så de hade, och de väldigt påkostade fyrverkerier skulle jag säga. Och sen har vi, jag vet inte om du har hört om det, hur mycket känner du till om Oskarshamn?
Inte så mycket, jag har inte ens varit där. Det är skämt att det inte varit det.
Det är väl inte så konstigt kanske. Men vi har en långa soffan heter det. Det är liksom precis vid hamnen, så lite upp på höjden så finns det en soffa som jag tror det är, om jag inte helt ut och cyklar, Sveriges längsta soffa. Och i den soffan då kan man sitta och njuta av de här fina fyrverkerierna. Så det brukade vi göra. Det var en tradition och det är väl fortfarande.
Nej, men trevligt. Oskarsam.
Nu är inte jag i Oskarsam så ofta på nyår, men...
Men du var färgglada fyrverkerier då?
Ja, det var det verkligen. Mm. Mm.
Jo, men och den som gör faktiskt fyrverkerier stort i Europa är först 1685. Då är det James den andras kröning i England som han har någon spektakulär uppvisning av makt och rikedom. Men det är bara vita fyrverkerier då. Vi kommer in på det här. Men som uppfann det färgglada först. Så att han sätter lite trenden. Och det har väl pågått i nära 100 år då när man bestämmer sig för att fira Marie Antoinettes bröllop.
Och vad är det som händer då på det här bröllopet?
Ja, fyrverkerierna då. Det går inte så bra. Nej. Men Frankrikes kung har ju då för det första anställt 2 pyrotekniker som är pionjärer inom fyrverkeriteknik och de heter Ruggieri-bröderna. Mm. Det intressanta är efter det här fiaskot som ska ske är att deras firma är still going strong i Frankrike och de säljer fortfarande fyrverkerier den här.
Oj.
Inte de här då bröderna specifikt. Men
nej, jo. Ja, de lyckades rädda den shitstormen då. Ja, men låt höra. Ja,
det som hände då var att de släpp lös fyrverkerier och det är så mycket folk ute på gatorna obviously för att se det här spektakulära uppvisandet. Mm. Och sen är det någon, alltså några, det vi snackar 2-3 fyrverkeripräser som går rogue och blåser ner i folkmassan av en vindpust.
Oj.
Och det blir ju total panik. Och man kan väl säga att det finns inte direkt någon utrymningsplan utan alla bara knös in en liten gränd så att det blir massmos av väldigt många människor tyvärr.
Mm.
Den officiella siffran med dödsfall är 133, men det här står fortfarande inskrivet i Guinness rekordbok som den dödligaste fyrverkeriolyckan genom tiderna. Man räknar då officiellt med 800 minst dog och vissa siffror och källor har uppvisat upp till nästan 3000 personer dog.
Oj. Och det var bara av 2-3 fyrverkerier?
Ja, de dog ju inte då faktiskt av smällan om man ska vara väldigt reko, utan av trängseln och att de blev nedstampade.
Men det är ju, det är ju farligt med fyrverkerier.
Ja.
Man ska vara försiktig när det kommer till fyrverkerier. Det är ju bara i Sverige är det ju över 200 personer varje år, varje nyår som skadas av olika fyrverkerier. Och det är ju, kan man gissa då, dels för att man kanske hanterar dem lite inte så försiktigt som man bör, men också blandat oftast med alkohol säkert, som gör att man...
Ja, men vi har väl alla varit med om någon sån här, eller jag har i alla fall varit i om situationer där det känns så här, okej, det här var inte så bra. Någon pjäs eller kaka som inte har liksom exploderat.
Mm.
Och så går man fram lite och petar.
Men det är en sån här klassiker som man inte får göra.
Nej.
Och det hemska är ju att ungefär hälften av alla de här 200 som skadas varje år, de hälften är under 16 år.
Ja,
fruktansvärt. Så det är ju, man får ha koll på sina teens.
Verkligen. Och,
på tal om att ha koll på sina teens på... nyår var min första nyår som liksom...
Var det här innan eller efter du piercade dig själv i läppen? Och
precis innan.
Aha,
det var liksom
okay.
Startskottet på min revolt. Det här är det starkaste minnet jag har till nyår. Det är när det är första gången jag fick gå ut själv på nyår med kompisar. Jag fick först middag hemma och sen sa mamma, ja men okej, du och Hanna då, som var min kompis, ni får gå ut en sväng på stan, så, men ni måste vara hemma en viss tid. Vi hade väl kanske bara 3 timmar vi fick vara borta. Liksom. Vad kan jag ha varit? 17 år kanske? 16 år? Jag var rätt hårt hållen, som du hör. Och jag då hade aldrig druckit alkohol innan, men den här nyårsnatten då så träffar jag på vår grannes barnbarn som jag alltid haft en crush på i liksom hela min uppväxt.
Detta.
Och han då hade med sig en flaska hembränt.
Mm.
Och jag bodde i Oskarshamn, så det är där det är ju hembränt liksom som gäller. Och jag smakade lite av det här och förstod inte hur starkt det var, så jag skulle vara cool och började klunka hembränt. Och det slutade inte så bra. Slutade med att jag blev hemburen av en kompis.
Ja, nej, jag tänkte att du skulle bli magpumpad, men det var ändå...
Nej, inte så illa.
Nej, okej, ja, nej, men fy vad hemskt.
Det hängde massa där emellan, men du vill inte gå in på, men det är liksom mitt starkaste minne till.
Ja, men alla har väl haft en ganska...
Kaos.
Jag tycker det är ganska jobbigt med nyår, för att det känns som att det är så upptrissade förväntningar, och det ska vara så perfekt, och det är så här årets partykväll, och jag blir nästan lite så här, nästan avtänd, för att jag tycker att det är jobbigt.
Det är mycket, liksom mycket press på att det ska vara kul och bra. Jag brukar nästan gå in med förväntningar att det blir... trevligt säkert, men inte så mycket mer så.
Nej, sen min pappa gick ju bort dagen innan nyår för några år sedan, så att jag har haft lite uppförsbacke här med festligheterna.
Ja, jag förstår.
Men å andra sidan så tycker jag nästan att det känns mer som att det är nyår efter semestern på sommaren. När man kommer tillbaka och det är ny start och det är höst och sådär. Någon som i alla fall fick en ny start efter den här fyrverkerikatastrofen, det var de här Ruggieri-bröderna. För man skyllde faktiskt allting på någon som hade en liknande titel som borgmästare, kan man väl säga. Han hette Armand Jérôme Bignon och hans titel är typ city manager. Så att han fick mycket skit för att de inte hade utrymningsplaner och att det var därför alla dog. Och sen de här bröderna då, de uppfann sedermera också färgglada fyrverkerier, och det blev liksom starten för också ännu större framgång för dem då. Så de tog ganska lugnt.
De tog inte det hit, så att säga. Det fick borgmästaren ta.
Det fick borgmästaren
kanske lite oförtjänt. Alltså, han hade ju en del i det också, men de
var väl ändå ansvariga. Var inte han så här big event manager? Man samlar massa folk att man ska...
Eller var det inte de som hade bröllopet egentligen som är ansvariga på något sätt?
Jo. På tal om festligheter och bröllop, jag tyckte det var så jävla härligt när kronprinsessan och Daniel lyfte sig. Jag tyckte att då bjöd de också på Stockholms stad på riktigt så här.
Ja.
Det var enda gången jag varit med om så här riktig folkfest i Stockholm. Ja. Jag kommer ihåg, jag tror det var Swedish House Mafia spela på Operans tak, nedanför slottet. Det var så här, också verkligen, ja men jättehärligt.
Ja. Ja, jag kommer ihåg att vi satt då, jag jobbade på L då. Då satt vi på redaktionen och drack bubbel och skålade när de gick in i kyrkan, och det var... så härligt.
Ja, visst var det härligt.
Ja.
Mer kungabröllop.
Mer kungabröllop, ja.
Ja, det blir väl utan massdöd.
Ja, precis.
Och det är som vi, alltså så här, det är ju inte helt osäkert med fyrverkerier. Det har ju blivit säkrare över tiden om man tänker på hur det var förr när man hade svartkrut då, som en blandning av salpeter, svavel och träkol. Och det är det man tror då framställdes i Kina år 1000. Och sen i Europa så omnämns krut då till krigsföring först på slutet på 1200-talet. Och då är det en munk som heter Roger Bacon som beskrev krutets då sammansättning och effekt. Men då framställde man bara då jättesmå mängder. Och det främst för att det var råvarubrist, det var jättesvårt att få tag på. Och sen i Tyskland på 1300-talet så började man använda krut i skjutvapen då, Feuerwerk. Vilken ful
Feuerwerk.
Nej, men och sen har vi Alfred Nobel som uppfinner nitroglycerinet som är mycket mer säkert och allt sånt där. Det är jättebra. Jag har en lite rolig story på det. Har du hört om de nedsmälta guldmedaljerna?
Nej.
Då ska du få höra. Det här tycker jag är så jävla fyndigt. Det är tre involverade pristagare. Det är Niels Bohr som är center of hela den här grejen. Och sen är det vinnaren också Max von Laun och James Frank. Och det är under brinnande andra världskrig och Köpenhamn har blivit invaderat. Och de här Max von Laun och Jens Frank har skickat sina guldmedaljer för safekeeping hos Niels Bohr i Köpenhamn, för där sitter han. Och det är i princip det är jätteolagligt att exportera guld från tyska krigsmakten.
Mm-hmm.
Men de vill ändå då skydda sina Nobelpris. Så det är 23 karat guld, de är jätte liksom massmaffiga grejer. Och där sitter Niels Bohr på sitt institut. Niels Bohr-institutet har säkert hört talas om i Köpenhamn. Och bara, shit, här sitter jag nu med tre guldmedaljer från Nobel som inte ska vara här.
Som inte ska vara här, nej.
Och vad ska jag göra? Ska vi gräva ner dem eller vad fan gör vi? Vad han då kommer på är att vi smälter ner dem. Och det är jättesvårt att smälta ner guld. Eller inte smälta ner guld, vi löser upp guldet med en kemisk formel. Det är inte så här, och det tar skitlång tid. Men soldaterna är utanför.
Var inte hela syftet att de skulle behålla medaljerna? Så att det var liksom,
jo, men då vågar inte gräva ner dem, för de kommer gräva upp överallt här och de kommer hitta vad vi än gör. Så vad vi gör är att vi försöker dissolva dem, eller vad heter det?
Ja, smälta ner.
Nej, fast inte smälta ner, för guld, de löser upp guldet till så att det blir en helt annan kemisk sammansättning. Sen placerar han den här lilla då väldigt oanspråkslösa, du tänkte en sån här beaker, du vet. Jag läste ju kemi på engelska, det är därför jag inte kan några svenska ord. Uppe på en liksom bokhylla bara inne i labbet. Och där låg de under hela andra världskriget nedbrutna i liksom en annan kemisk formel. Och sen när kriget var över så återställde han guldet utifrån den här formuleringen som han hade och skickat tillbaka dem till Nobelinstitutet. Aha. Så fick de gjuta om medaljerna.
Men hur var... Vads hus smälte han ner dem, menar du? Eller vad var det liksom för
kemi? Nej, men han smälte inte ner
dem.
Nu ska vi se här. Det är jättesvårt i alla fall. Nej, men det är jättesvårt att alltså, smälta ner guld. Och smälta ner guld, då det handlar ju om att då hetta upp det jättemycket så att det smälter. Och det är inte riktigt det man gör, utan man då dissolvar det helt enkelt. Och det är jättesvårt, för att guld är ett jättestabilt grundämne. Och det missfärgas inte, blandar sig inte, det löser sig inte i någonting. Förutom en väldigt då, speciell kemisk sammansättning kallad aqua regia. Jag kan tänka att det har väldigt långt ursprung. Det är ganska spännande när man tänker på alla de här alkemisterna höll på med i årtusenden och försöker framställa guld av oädla metaller och evigt liv och allt sånt där. Och den här lösningen heter i alla fall aqua regia. Jag tänker att det är någon gammal alkemist som har hittat på det där.
Ja.
Och det består då av en blandning av 3 delar saltsyra och 1 del salpetersyra. Och det går skitlångsamt. Du kan tänka dig de här jättechankiga guldmedaljerna. Och han står utanför i panik och det går tyska nazisoldater på gatan. Och han bara, snällt för helsike, lös upp er. Men han lyckas då. Och där står de säkert under hela andra världskriget. Rätt coolt ändå.
Verkligen. Men då är min fråga, vad har det här med förverkerier att göra?
Inte så mycket mer än att man gick ifrån svartkrut och förverkerier och sen så uppfann Nobel.
Jag trodde att han skulle liksom så här smälla upp dem eller någonting. Det var det du skulle komma till.
Nej, tyvärr. Det här var bara en intressant side story som jag jag kände för att dela.
Ja, det var den absolut. Jag trodde bara det skulle komma mer
Nej, han sprängde inte upp massa tyska nazister med Nobel. Nej. Det var nice.
Ja. Okej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om vi går tillbaka lite till början, du nämnde ju att det var Asien först som fyrverkerierna uppfanns.
Mm.
Då kan man ju undra lite hur de tog sig till Europa eller utanför Asien. Det finns ju en teori att det var just Marco Polo av alla som tog fyrverkerierna till Europa. Det finns väl inte riktigt 100% grunder för det, men det är många som tror det, att det är just han som bidrog till att det blev populärt i.
Ja, jag tänker på om James Cook var den som populariserade tatueringar bland Europas överklass.
Ja.
Så kan det väl inte helt omöjligt att Marco Polo tog med förverkerier.
Nej, precis.
Och andra källor säger också att de kom via The Silk Road. Som var inne på under kryddhandeln här under medeltiden. Men just via sjövägen. Och det var just det Marco Polo gjorde, segla. Så det verkar inte helt otroligt.
Nej, det är ju faktiskt rätt rimligt.
Har du lekt den här pool-leken på Marco Polo förresten?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Men det första jag tänker på när jag hör den, det är, har du sett Modern Family?
Men inte kanske det specifika avsnittet. Nej. Vad är det som händer?
Nej, det är Phil, pappan i serien. Han är ju så rolig, en av mina favoritkaraktärer. Han spelar Marco Polo med en familj som inte kan engelska. Och det går inte att återberätta, väldigt rolig scen. Så det är det jag tänker på. Har du kört den leken?
Ja, det är det enda jag tänker på. Men jag kommer typ inte ihåg vad den går ut på, men att den är väldigt dum, så jag tänker att den passar. Passa fel. Som andehandsken.
Nej, men det är väl på gott och ont. Fyrverkerier har kommit till Europa och sprids världen över, kan man väl säga.
Ja.
Det är ju, vi har pratat mycket om det, så det pompa och ståt och det fina med fyrverkerier, men det är ju, som vi var inne lite på innan, det är ju rätt farligt också.
Ja.
Och som tur är så har det ju kommit lite lagar och restriktioner här. Men faktiskt inte. Det var så...
Smällare känns ju som att det är förbjudet nu för tiden.
Ja, smällare är väl, och det är ju så synd om alla stackars djur,
ja,
som blir rädda, och även barn också för den delen, som blir rädda för allt. Det borde ju finnas liksom, förverkerier som inte låter.
Ja, och det har ju kommit nu.
Ja.
Det, och det är faktiskt, om man ska vara helt ärlig, inte så nytt som det låter, för jag hade aldrig talat om tysta förverkerier, eller det låter jätteknasigt, men... Det kom för redan 30 år sedan. Men precis som vi sa i faktarutan så handlar det ju faktiskt inte bara om den här visuella displayen. Utan faktiskt så är ju ljudet lika mycket en stor del av upplevelsen som
det, är det, ju.
Som det visuella. Och från början, jag vill bara berätta lite grann om det här med färgerna, vad som gör vad. För att från början så var ju då förverkerierna vita och de låter ju jättehögt. Och sen så kom man då på det här med färgerna. Skiftet där 1700-1800-talet. Och då är det ju att fälla ut metallsatser i raketerna. Och då är det bland annat då natriumsalter som är den gula färgen, koppar, blå.
Ja, precis.
Strontium, röd och bariumgrön. Då, för jag tyckte det var lite intressant att veta vad det är för kemikalier som,
kommer
som
gör var. Ja.
Men jo, det finns ju så på vissa ställen i England så är det helt förbjudet nu med förverkerier som låter. Och så här, det är klart att de inte är helt urtysta, men de låter ju inte till närmelsevis lika mycket som de här stora smällarna. Men det var helt sjukt, jag var faktiskt i Spanien nu och jagade för 2 veckor sedan. Och då var det jättegulligt för att min svärfar fyllde 70 år. De som vi var jagade hos, de hade då ställt till med ett förverkeri. Det var ju bara det att vi stod på en borggård. Och att dra igång en förverkerilåda på en borggård när man har 3 småbarn som sover inne i huset, det är inte så lyckat.
Nej, det blev eko i...
Ja, det var, och det var så jädra högt när man slår in, alltså det bara...
Ja.
Det är som att ljudet bara reverberterar inuti den här sten, liksom fyrkanten. Stod jag bara,
nej, det blev inte bra.
Nej, det blev inte så bra.
Nej. Sådana tillfällen önskar mig att man, inte att man hade tysta förverkerier.
Ja, men det känns som det är på väg att komma. Men jag, jag tyckte det var så jävla kul att hålla på med smällare när jag var liten. Men det verkar inte som att man får göra det längre alls.
Nej, det tyckte inte jag var kul.
Det tyckte jag var kul.
Ja, jag tyckte det lät för mycket. Jag är lite så här HSP. Alltså, jag är lite känslig för ljuden, helt ärligt. Tycker det är trevligare att kika på. Jag kanske, men det beror ju också på vad det är för typ av förverkerier. Vissa förverkerier är ju mer om ljuden och andra är ju verkligen riktiga shower.
Ja.
Det finns ju faktiskt fyrverkerikonstnärer som specialiserar sig just på att ta fram liksom spektakulära.
Ja, och där tänker jag att vi har en väldigt, vi går en spännande framtid till mötes. För jag tror att man kommer jobba mer mot det här hållbara, med att ha tysta förverkerier. Och man kommer ju ta in drönare och lasershower och ha helt andra visuella
typer. Kanske musik till istället för liksom...
Nej, men det, musik tycker jag kommer. Jag har varit på några bröllop där man har dratt på riktigt fet opera till förverkerierna. Det är så jävla trevligt. Men någon som verkligen lät, det var den största förverkeripjäsen av all times. Och den heter då Universe Part 2. Och den väger 700 kilo i 140 centimeter i diameter. Och den här bomben då... avfyrades vid en festival i Hokkaido i Japan 1988.
Oj.
Resulterade ljusregn med över 1200 meters diameter. Alltså det är så jävla mycket.
Oj, det är så stort.
Ja.
Men det är ju, det påminner mig om den största, absolut största förverkerishowen någonsin. Den var...
Millennium. Nej?
Nej, man kan ju tro det. Faktiskt årsskiftet 2013-2014 i Dubai. Det kan man ju nästan misstänka att det är där det var. Den kostade $6 miljoner. Den ljusförverkerishowen.
Vem var det som brände upp den då?
Du vet
inte. Dubai stad antagligen.
Nej, men ja, precis. Jag gissar det. Liksom.
De har så sjuka grejer där i Dubai. De har ju liksom 500... helikopterservice och de kommer att hämta bilar som står fast i bilkö. De har ju så här jetstream som kommer pizzaleveranser. Det är, ja, det, vet,
det är klart att de ska stå för den mest största och dyra förverkerishowen också då.
Ja, men vad gäller egentligen regulatoriskt med förverkerier?
Ja, precis. Nej, men alltså, det var ju faktiskt, som vi var inne på millenniet där, år 2000, då var det ju en jättestor fyrverkeriolycka i Nederländerna.
Mm-hmm.
Och de här fyrverkerierna, det var ett helt fyrverkerilager som exploderade och orsakade jättemycket skador och dödade 23 människor och skadade nästan 1000 människor. Så det här var ju inledningen då till striktare säkerhetsregler för fyrverkerihantering och förvaring.
Ja, det får man ju hoppas. De hade behövt lite hjälp av Santa Barbara som faktiskt är fyrverkeriernas skyddshelgon. Mm. Hon var en ädel jungfru som år 240 lät döpa och kristna sig. Och det tyckte inte hennes pappa om, som tillbad avgudar. Och Barbara sändes då i fängelse och då försökte hon fly. Men då beslöt hennes grymma far att hon skulle halshuggas. Men i det ögonblick som yxan föll så slog den ner en blick som dödade och förintade hennes pappa. Och Barbara blev då helgon förklarad. Hennes kvarlevor förvaras fortfarande på ön Murano utanför Venedig. Samma som Lucia. Det skrev en posten nyligen. Sankta Lucia, det är helt sjukt. Typ alltså hon levde på 200-talet.
Ja.
1800 år senare ligger hennes kvarlevor fortfarande där i en kista.
Ja.
I Venedig. Ja, i alla fall. Barbara har gjort henne gott sällskap där. Hon är ju då fyrverkeripjäsernas beskyddare. Det kan ju behövas med tanke på hur många som stryker med.
Mm.
Och i Österåkers kyrka finns det faktiskt också en skulptur av Barbara som ursprungligen då förvarades i Storkyrkan i Stockholm.
Se där.
Men hon flyttades då på grund av en ombyggnad. Jag tänker att det känns ju lite... Det här är också då... I den katolska världen så firas hon den 4 december. Så det är väl ändå ganska nära att man behöver smälla på lite fyrverkeripjäs. Det kan vi väl bara göra det med lite förvarning.
Mm.
Ja, nu har vi pratat ändå väldigt mycket om fyrverkerierna på kontinenten. Men då kan man ju fråga sig, vem var det som tog fyrverkerierna till Sverige? Och det kan vi tacka drottning Kristina för, som regerade jävligt länge. Mm. Mellan 1626 och 89. Och hon introducerade då fyrverkerier. Och när hon lämnade Sverige för Rom, för hon abdikerade och hon ville inte sitta på makten längre. Då markerade man detta med fyrverkerier längs hela hennes färdväg. Och Kristinas absolut mest kända fyrverkeri någonsin arrangerades i Narva år 1648 för att fira då freden i Västfalen och sluten på 30-åriga kriget. Så att det har ju verkligen haft en historisk vederbörd där man firar feta grejer. Och Kristian den fjärde som var regent samtidigt då som drottning Kristina, han var också väldigt intresserad av fyrverkeri. Det var ju verkligen en överklassregeringsgrej. Han ville så gärna ha feta fyrverkeripjäser när hans barn hade dubbelbröllop 1634, inte med varandra då utan med andra. Så han använde arkivhandlingar från Karl Lundaborgs slott för att tillverka hylsor då till de här fyrverkeripjäserna.
Oj.
Det ledde ju till en stor bristfällig historisk kunskap om Karl Lundaborg då för 1634, för han drog upp allting.
Men gud.
I ett fyrverkeri, det kan bli så här, herre.
Ja.
Ja.
Allt för en bra show.
Allt för en bra show. Men jag kommer ihåg, så här... Det känns ju ändå som att det blivit lättare att avfyra fyrverkerier när vi var små. Jag tyckte när vi var små att det bara fanns när enkla raketer. De här tårtorna har ju underlättat något otroligt.
Så kanske det är, ja. Och det kanske inte var så många tårtor. Det kanske var, för jag kommer ihåg när man var liten, det var ju en big deal när någon hade köpt en sån här jättegris.
Ja.
Som var en show på i alla fall någon minut och inte bara en sån pew!
Nej.
Så det, men det kanske har blivit mer utbrett. Vi har ju aldrig fyrverkerier på nyår längre nu. Vi är ju inne i stan här liksom. Brukar vi gå ut då?
Nej, men man kan väl gå in på Nybrokajen och titta.
Det är ja, men precis. Det brukar man göra.
Men det är svårt med små barn. Inte så här, man bara, om man lämnar dem på tolvslaget och går ner. Men, och man kan prata om det här också lite grann när det kommer till att bränna av massa fyrverkerier samtidigt. Det är också tack vare Ruggieri-bröderna, för de uppfann en sån här sekvenserad avtändningstråd. Så att nu har det ju produktutvecklats. Men förr kunde man ju bara tända på en. De gjorde ändå så att man kunde sekvensera fyrverkerin och tända på en tråd som satt av alla.
Ja, precis.
Sen kom de här tårtorna efter det. Men om vi ska skicka med en liten brasklapp här då vad gäller fyrverkerierna, är ju att det är livsfarligt att luta sig över en antänd pjäs.
Ja.
Avvakta minst 5 minuter innan du närmar dig en pjäs som inte fungerat efter antändning.
Mm.
En sådan pjäs är farlig och bör återlämnas till inköpsstället. Och försök aldrig återantända en blindgångare.
Nej.
Sen ska man inte mixa det här med
alkohol. Håll aldrig i raketer.
Nej, stoppa dem inte i en liten glasflaska heller.
Nej, det hoppas jag inte att någon tänker.
Nej, men det gjorde vi när jag var liten. Man tog en sån här urdrucken ölflaska och stoppade raketen i, för då stod den liksom upp.
Ja, nej. Nej, otroligt. Det är väldigt, väldigt många som blir av med liksom ögon och lämmar just för att man håller i och tittar på fyrverkerier. Tänk, vad händer här? Så att, don't do it.
Och han som var föregången till Alfred Nobel upptäckte också med nitroglycerinet Det var en italiensk kemist som hette Ascano Sobrero. Och han ryckades ut och spränga av halva sitt ansikte och försökte ju glömma den här upptäckten med nitroglycerin. Men Alfred Nobel, som ju vars farfar också hade forskat på det här med sprängmedel, kunde ju inte hålla sig borta. Och det är ändå små, små bomber vi sysslar med. Så att var försiktig.
Hantera dem med respekt.
Och utan alkohol i blodet, good luck. Nej, men med det så vill vi väl säga gott nytt år, kära lyssnare.
Gott nytt år.
Vi ses på nyåret. Nästa avsnitt handlar om lite hälsa och nystart.
Ja, passande nog i januari.
Ja, nu hoppas vi att ni går ut med en bang.
Ja.
Gott nytt år!
Gott nytt år! Hej då! Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.